Du lyssnar till En olycka kommer sällan ensam. Andra delen i serien Sagan om Katarina av Olof Svedelid. Inläst av mig, Katarina Everlöv. Efter en miserabel uppväxt på barnhem och bland de fattigaste fattiga lyckas Katarina Duva få tjänst som piga hos familjen Loe i Stockholm. Dagarna är långa och mödosamma. Arbetet smutsigt och krävande. Herr Johan Loe styr tjänstefolket med järnhand och utnyttjar Katarina på det mest vidriga sätt. När hon trotsar sin husbonde bestraffar han henne obarmhärtigt hårt. Nu vet Katarina att hon måste foga sig. Kapitel 1. I slutet av april släppte kölden äntligen i skräpet. Infrusna fartyg vid Skeppsbron vårrustades. Tyska och ryska sjömän söp sina sista brorskålar på någon källarkrog och när de vaknade ur ruset var de redan långt på väg över öppet hav till hustrur, fästekvinnor eller skeppsbrottet. I Johan Loes hus orkade fru Anna inte längre gå ur sängen utan låg som ett sprängfyllt berg. Och lakan och bolster var fyllda av brödsmulor, köttslamsor och fiskben och mångfärgade av choklad och vin. Läkaren skritte var hos henne minst en gång om dagen och kände försiktigt på buken, lyssnade och försäkrade att ingenting verkade onormalt. Hon trodde honom en timme, men sen var hon åter övertygad om att något hade gått fel och att hon skulle trasa sönder av det jättebarn hon säkert bar på. Herr Johan var inne hos henne ibland och lyssnade på klagovisorna, kommenterade med några grymtningar och ägnade sig sen åt affärer, vänner, middagar och Katarina. Hon rörde sig som en dvala och kände sig som om det som skedde med henne inte hade med henne att göra. Arbetet sköttes som begärdes av henne och de flesta av nätterna tillbringade hon i det lilla rummet tillsammans med herr Johan. Befallningen gick alltid genom Maria. Men numera behövdes bara en nick från henne för att Katarina skulle veta vart hon skulle gå när kvällssysslorna var klara. Ibland hade hon hunnit somna, men han gav henne en hårdänt knuff, följd av en morrande svordom och hon vaknade med ett ryck och gjorde sig beredd att ta emot honom. Hon kände ingenting, tänkte inte på det. Det som hände hände, och när hon vaknade följande morgon fanns bara en dovmörk fläck kvar i minnet. Han betedde sig alltid på samma vis. Ofta var han tungt berusad av vinet, men nästan aldrig redlös. Han tog av sig kläderna som en ritual och vräkte sig sen över henne. Det var som om han ville straffa henne. Från hans mun kom bara okvädningsord, och de många blåmärkena på hennes kropp visade att i det som skulle vara en kärleksakt låg förakt och avsky för hennes person. Han flåsade och flämtade och grymtade, och hon kände sig utplattad under hans manglande. När det skulle gå över, hon fick finna sig. När han somnat och snarkade med öppen mun, tassade hon upp, gick ut på hemlighuset och kräktes så att magen kändes vänd ut och in. Återvände sen till bädden om han skulle vakna och kräva henne igen. Maria suckade över att hon bara magrade och fick allt svartare ringar runt ögonen och att hon aldrig hade ett leende över för något. Till och med Antonius tappade något av sitt intresse för henne och ägnade sig åt de andra pigorna och barnflickorna i de övre våningarna. Med värmen vaknade åter staden ur vintersömnen och snön smalt och de gamla stelfrusna föroreningarna sköljdes bort av rännilarna som blev till stinkande små sjöar när de nådde planare mark. Kvinnorna fick skjorta upp långkjolarna och balansera fram på smala spänger som tiggarbarnen roade sig med att välta så att kvinnorna fräsande och spottande hamnade i smutsen. Överallt porlade och jäste det. Människorna begrät sina döda och sa sen till varandra att nu blir ett gott år med god skörd och pengar att tjäna och trygghet från krig, örlog och pest. Man hoppades på framtiden därför att i vår och värme kan hopp spira och växa. Katarina skickades ut på många ärenden och upplevde förändringen utan att beröras av den. De gamla tiggarna stapplade fram på sina verkande ben och mumlade sina böner.